Amen. Tack så mycket till lovsångarna. Och varsågod och sätt er. Det passar bra tycker jag. Det är ett nytt år och det är jättetrevligt att få vara här. Det är ärofyllt att få vara den första som står här ett nytt år. Kanske alla andra var trötta. Jag vet inte hur det blev så här. Men Benjamin Sträng heter jag, hur som helst. Tydligen fick jag snuva när jag sjöng, men att normalt låter kanske lite annorlunda. Benjamin Sträng heter jag. Jag jobbar som ungdomsledare här i kyrkan. Och vad mer? 25 år gammal. Mina bästa år skulle jag säga. Och jag gillar den här kyrkan. Det här var en plats för mig som har känts som ett hem de senaste kanske. Jag sen var 16 år. De senaste 8-9 åren nästan. Och det har varit bra och det har varit mindre bra. Och ibland har man varit frustrerad på allt möjligt. Mest på sig själv, mycket på andra. Men sist och slutligen hade det ändå varit liksom ett hem med ett hem. Dit far du även fast du är frustrerad på saker och ting. Och fast inte allt är som du just till 100% hur du skulle vilja ha det. Liksom. Men du behöver en plats dit du får, där du får kärlek och där du, folk bryr sig. Och jag hoppas det här kan vara en sån plats för dig också. Skulle någon kunna hämta ett glas vatten av mig? Det är väldigt torrt här. Jag kom just från Lappland. Vi var med några kompisar över nyåret och skidade slalom och snowboard och sånt. Och jag lovar några här att jag kunde berätta en liten story. För att det handlar om, jag ska idag prata om att det alltid finns hopp. Och jag ska inte berätta så mycket om vår slalomresa. Det fanns mycket hopp och det gick upp och ner. Och så här. Men jag åkte snowboard, det gör jag vanligtvis inte. Och nu är allt var perfekt. Jag hade kaffe i termosen, väskan satt på ryggen. Solen sken inte, men det var bra temperatur. Skorna var knutna, bindningarna var spända otroligt hårt. Jag klarar liften upp. Vet ni, allt går väldigt bra i slalombacken. Tills man kommer börja fara neråt, farten ökar. Och hur bra allt än sitter, hur varm jacka man än har, hjälmen är fastspänd, brillorna är ner. Liksom allt är positivt. Och så kommer det en sån här, ni vet de olika ramperna som duktiga människor åker på. De gör trick och grejer och jag sitter på tv och jag har sett folk, små barn som gör såna här grejer. Så tänkte jag att bara man slipper upp på den här lilla låga grejen, det kunde inte vara så svårt. Och allt är ju liksom perfekt, skorna, bindningarna fast, allt är fast, allt går bra. Och så kommer man upp på den här grejen och så är den så otroligt mycket halare än man någonsin har väntat sig. Så det enda som händer, fast hur bra allt annat var, så var det en grej som inte var bra. Och det var att jag hade aldrig övat på något sånt där förr. Så man kommer upp på den där med sin snowboard som jag hade lånat av pastor Stefan. Tack så mycket. Och det första som händer är att allting liksom glider ifrån en. Och då spelar det ingen roll hur bra väder det var eller att kaffe var i termosen. För att liksom den här grunden som man stod på var otroligt hal. Så jag bara halkade bort och flög och så slog jag mig. Men sånt händer. Och ibland måste man ju ta lite risker för att lära sig någonting nytt. Eller hur? Så det jag ska prata om idag handlar om att det finns alltid hopp. Och jag tycker det är någonting som är bra att börja 2016 med. Det finns alltid hopp. För att oavsett vad du har haft för år, 2015, så tror jag att det här kan bli ett annorlunda år. Och det här säger väl alla som predikar i början av ett nytt år. Liksom att nu, det här året, nu gäller det. Och det är väl därför man ger nyårslöften och därför man liksom mitt i ribban så hög att i år är det som gäller. Men jag tror det när jag satt och funderade på det. Det finns alltid hopp. Och jag ska förklara varför. Och varför Bibeln pratar om att det finns hopp för oss som tror på Jesus. Jag skulle vilja börja med ett ställe i Psaltaren 39 och 7-8. Här står det så här. Som en skugga vandrar en man omkring. Han oroar sig till ingen nytta. Han samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Jag tycker det är ganska intressant när det står att han oroar sig till ingen nytta och han samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Det är lite så vi fungerar, eller hur? Vi oroar oss över massa grejer, men vi samlar på oss otroligt mycket. Vi kanske har stora sparkonton eller så samlar vi på något annat, vad som helst. Men vi vet inte ändå riktigt vad det är för point med alltihop. Och varför oroa mig? Var finns mitt hopp? Jo, mitt hopp finns hos Gud. Och Det ska vi lite se på. Mera, vad säger Jesus om sig själv? Vad säger han om oss som troende? Vad är det vi får lita på? Vad är det vi får lägga våra liv på? Den här vinter-snowboard-storyn, den var spontan. Så jag har en annan berättelse som jag ska börja alltihop med. Det var så att jag och en vän var ute och segla i somras. Och allt var också då väldigt fint. Det här är en ganska likadan story. Men allt var väldigt fint. Det blåste perfekt. Och jag är inte så van att segla, men han visste hur man seglar. Och vi kom till sist också ut till en sån naturhamn mellan klippor ut vid en ö. Där man kunde köra in i en sån här vik. Och så tänkte vi att där tar vi i land. Det var lugnt och fint. Och det blåste nog ganska friskt, men det var ändå liksom... Vi tänkte i en hamn där vi kan kasta ankare. Och vi tar in för natten där, vi lägger upp vårt tält, vi kan ta det lugnt och skönt och laga lite mat. Så kör vi in i den hamnen. Och ni vet, ni som har åkt båt någon gång, att en båt åker på vattnet liksom och det kan gå väldigt bra. Men om du ska stanna så behöver du kasta ett ankare. Och när du kastar ett ankare så är det ju för att båten ska stanna där du vill ha den. Och för att ett ankare ska fastna i botten så behöver botten vara relativt hård. Det behöver vara ett stabilt botten. Och som Stefan predikade här för några veckor sedan om de här två männen som byggde hus. Ena byggde på en sandkulle och andra byggde på en klippa. Så det är otroligt stor skillnad vad du har för grund där du slår ner din pål eller där du kastar ner ditt ankare. Utan att veta allt för mycket om varken husbygge eller båtar så förstår man ju att ett ankare behövs. För då hakar det fast och då står båten still. Då drivs man inte iväg mot klippor och stenar. Och sånt. Och så var det när vi var ute och seglade. Allt var perfekt. Precis som när jag stod på den här snowboarden. Allt var perfekt. Ankaret såg bra ut. Det var liksom inte ens rostigt. Linan var spänd och bra och den var felfri. Båten var polerad. Min seglarkompis såg bra ut och han visste hur man skulle segla. Men det som inte var bra var botten. Så hur fint ankar vi än kastade i dit så hölls det inte i botten. För det var ett sandigt botten. Och det ledde till att vi drev iväg. Det hölls inte där och vi drev iväg och vi körde på grund. Och det här ser man att hur bra det än verkar, hur bra någonting än kan vara, hur ytan än ser ut, så kan det ändå, där jag har fäst mitt ankare, så spelar det ändå all roll i världen. Så det spelar inte alltid så stor roll heller hur stor och stark vår tro är. Hur stark vår tro på Gud är, utan det som spelar stor roll är att vart är det jag lägger min tro? Har jag lagt min tro till Gud eller har jag lagt min tro fast på mig själv? Till hur bra jag ska lyckas. Eller har jag lagt min tro, kan jag kasta mitt ankar på Gud som håller? Förstår ni den här enkla liknelsen? För mig är den väldigt enkel och jag förstår den. Och jag går runt alltid med ett ankare på min arm, för då minns jag också sån här grejer. Liksom. Ja, det var ett ankare jag skulle prata om idag. För det är väldigt tungt om allt hänger på oss själv. Och det går säkert väldigt bra att leva så. För så länge allt går bra så då går det ju bra. Men jag vill i alla fall leva ett liv som handlar mer om att jag lägger min tro på Gud än att jag lägger min tro till mig själv. För det funkar ofta att lägga sin tro till sig själv. Men bara så länge allt går som man har tänkt, tror jag. Så det som spelar störst roll, det är vad du fäster ditt ankar vid. Vem och vad lägger du ditt hopp till? Och det står i Hebreerbrevet 6:19. Att i detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överstepräst för evigt. Så Bibeln pratar om ett tryggt och säkert själens ankare. Jag gillar den här bilden på något sätt. Från min själ så går det in ett ankare. Jag kan kasta in mitt ankare till Gud, in i det allra heligaste, in i det perfekta, in i Guds egen värld. Så min värld kan möta Guds värld. Och jag tror det behövs, för vi lever ju i en sån värld där det mesta kan tas ifrån mig. Det mesta är ganska instabilt. på så många möjliga sätt, både på ett personligt plan, på ett politiskt plan, på ett ekonomiskt plan. Det händer väldigt mycket i världen och det mesta kan tas ifrån en, eller hur? Så är det. Och för många har det kanske hänt på det sättet. Och när jag nu idag talar om att det finns alltid hopp, så kan någon av er tänka mig, Benjamin har ingen koll. Han har ju knappast levt mer än 25 år. Nej, det har han inte. Och det stämmer, för att när jag säger att det finns alltid hopp, det är ju klart det är lätt för mig att säga. För att för mig har livet gått helt okej. Men för dig, där det inte kanske gått helt okej, du som kanske haft ett jättetungt 2015, så kanske tycker att du har ju all orsak att inte hoppas på att det här blir bra. Då kommer vi till dagens första punkt. Det finns orsak att tro det värsta när du lägger allt hopp till dig själv. Jag tror att vi har stor orsak att inte hoppas så mycket och att inte tro det bästa och att inte vara positiva och inte vara framåt ifall det här livet hänger på mig. Ifall det här livet handlar om dig och mig, då har vi all orsak att vara ganska pessimistiska och tro att det är ganska gående neråt liksom. Men det är helt okej. Om inte du ser ljust på framtiden, om inte du ser ljust på 2016, så kan det bero på att ditt liv, det du har gått igenom, har behandlat dig på det sättet. Du har gått igenom saker i ditt personliga liv. Människor runt dig kanske har farit illa. Saker har hänt, utmaningar har känts övermäktiga. Saker du hoppats på har inte blivit helt som tänkt. Människor har gjort dig besvikna. Människor har svikit dig, försvunnit från ditt liv på ett sätt som du verkligen inte hade tänkt. Kanske någon har förlorat nära anhörig, någonting tragiskt har hänt. Olika omständigheter har kommit emot som gör att din tillvaro kan kännas hopplös och liksom att det här blir aldrig bra helt enkelt. Och då kan man ju tycka att det finns orsak att tro det värsta. För att om jag ska lösa allt det här, då är det ju omöjligt. Så om det här livet handlar om mig, då kan det bli jättesvårt. För då funkar det bara så länge jag funkar. Men jag tycker det är skönt på något sätt att jag vet inte hur jag skulle leva mitt liv om inte jag skulle vara troende, om inte jag skulle få lägga min tro till Gud. För att Bibeln talar om på så många ställen att vi inte behöver oroa oss. Och det här är speciellt till dig som tycker att det finns så många orsaker att oroa dig. Så står det i Matteus, Jesus säger så här, i Matteus 6:31, att gör dig inte bekymmer, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra. Och här igen så kan det verka så banalt. Han säger att oroa er inte, bekymra inte er. Det är klart, det är lätt för någon att säga som inte har varit i din sits. Men jag tror vi behöver våga kasta oss ut i att om Gud säger det, att bekymra er inte, så då tror jag vi behöver få pröva på det. Då behöver vi göra det som han har föreslagit. Han föreslår att sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra. Betyder det att det kommer vara lätt? Jag tror inte att livet ska vara så lätt alla gånger. Och de flesta av er vet säkert det. Men ju mer man läser Bibeln, och jag har inte läst Bibeln från perm till perm särskilt mycket och många gånger, men det jag har läst så hjälper mig att förstå att Jesus själv, Gud själv, han led också. Han var 100% människa och han kom ner till oss och han vet precis hur vi har det. Han är inte en Gud som är liksom en enda ande som finns borta någonstans som inte har sett hur vi har det, utan han själv kom ner. Och det hjälper mig att förstå att kanske Gud ändå vet hur vi har det. Om han var 100% människa. Det står också att han var prövad i allt. Alltså han hade utmaningar. Så han om någon vet väl hur vi har det. Och han om någon förstår väl om du säger att du tycker du har orsak att tro det värsta. Eller säga att jag orkar inte hoppas någon mer. Paulus som skrev många brev i Nya Testamentet, han led otroligt mycket. Han hade det otroligt tufft. Han blev piskad, han led skeppsbrott, han var i fängelse. Det finns en hel lång lista, jag orkar inte med det för att ni skulle inte orka höra på det. Men ni kan läsa det själv i Korintherbrevet. Han led och han hade det tufft. Men ändå, vad var det som höll honom uppe. Vad var det som höll honom upprätt? Det var det att han lade sitt hopp till Gud. Det var det som fick honom att gå trots att han led, trots att det var tufft. Och du kanske tycker att det är omöjligt att hoppas mer än du just nu gör. Och att du kanske har orsak att vara skeptisk. Det är ett nytt år. Folk lägger nyårslöften. Man säger, yes, 2016, det här kommer bli det bästa året någonsin. Och det är lättare sagt än gjort för oss. Men jag tror ändå att det finns orsak att tro det bästa om vi lägger vårt hopp till Gud. För då handlar det inte om att det är jag som ska få varenda pusselbit att passa. Det är jag som ska få allt att gå ihop. Det är jag som ska lösa varenda utmaning jag har runt mig. Utan då handlar det om att du får lägga ditt hopp till någonting annat än dig själv. Och det här är ju ingen särskild nyhet. Jag hoppas vi har predikat det här förr. Men för mig, jag säger det här åt mig själv, fast ni alla andra har hört det. Så det här predikar jag åt mig själv. Det finns orsak att tro det bästa när jag lägger allt mitt hopp till Jesus. Till vad han har gjort. Men då alla de här dåliga erfarenheterna, du har haft ett tufft år. Jag hade ett ganska märkligt 2015. Det var mycket som hände som inte hade kunnat förutse, som inte hade förberett, som inte hade skrivit upp på min lista över saker jag vill ska hända. Och det var ett ganska speciellt år. Och skulle jag stanna kvar i det, skulle jag på något sätt gräma mig och bli bitter över det som har hänt förr, så skulle kanske inte Gud ha chans att göra det han vill göra i mitt liv och i ditt liv. Så jag tror att det för många av oss, inklusive för mig själv, kan vara dags att släppa fokuset från oss själv. För mitt hopp finns hos oss själv, då behöver vi inte fokusera så mycket på oss själv. Släppa fokuset från vår egen förmåga, vår egen möjlighet, och istället lita på Guds förmåga att göra det som inte vi själva förmår. Vi ska läsa en berättelse från Lukas evangelie 18 och 35 framåt. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och fråga vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sade åt honom att tiga. Men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se. Och Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Här sitter en blind man som Jesus möter. Och den här mannen var troligtvis, han var ju blind i flera år. Det står inte hur många år han var blind. Men han hade suttit på stan säkert år ut och år in. Och han skulle haft all orsak att vara besviken, bitter, besviken på människor, besviken på Gud, besviken på läkare som inte har kunnat hjälpa honom, hans syn att bli hel igen. Han skulle haft all orsak. Men han gör någonting som inte han har gjort förr. Och jag tror samma gäller för oss. Att ibland behöver vi, om vi gör vad vi alltid har gjort, så kommer vi få vad vi alltid har fått. Och 2016 kan bli ett precis likadant år som 2015 om vi gör precis det vi alltid har gjort. Men om vi tillåter Gud att göra någonting mer. Om vi tar ett steg och säger: men Gud, det här är ett nytt år. Jag vill ge dig nya möjligheter. Så tror jag det här kan bli ett bättre år. Och då tror jag inte naivt att säga att 2016 blir bättre än 2015. Men den här mannen, blinda mannen som Jesus mötte, så han troligtvis var besviken på ganska mycket. Men ändå så ger han på något sätt plats åt Gud att komma in och vända på någonting som har varit på ett sätt för ett väldigt, väldigt länge, lång tid. Och jag tror det är just det här som Gud väntar på att få göra hos dig och mig det här nya året. Det står också i psalm 30, någon vers där, att Gud väntar på att få möta oss med sin nåd. Liksom han bara väntar på att få omsluta oss, han väntar på att få omfamna oss och överskölja oss med sin nåd. Inte för att vi förtjänar det, inte för att vi är så präktiga, utan bara för att han längtar efter det, bara för att han vill det, för att vi är hans skapelse, vi är hans älskade barn. Och jag kan säga det utan att vara någon profet eller någonting, så jag kan säga att många av oss, och kanske de flesta, kommer möta någon form av besvikelse och utmaning 2016. Så det är inte det jag säger. Jag vill inte pumpa ut här att det kommer bli ett felfritt år, för det tror jag inte. Men låter vi besvikelser och misslyckanden stoppa oss från att gå den väg som Gud har kallat oss att gå tillsammans med honom? Det är min fråga till dig. Mannen som var blind, han ska kunna suttit tyst på sin plats, som han har gjort väldigt många år. Men när Jesus kommer, det står att han ropar och folk tystar ner honom, men han fortsätter ropa. Och hur desperata är vi egentligen att komma vidare? Om vi har varit i en position hela 2015, kanske flera år har sett ut på samma sätt. Hur desperata, hur mycket vill vi att Gud ska få komma ännu längre in, få göra ännu större verk i våra liv? Den här mannen, det skulle inte ha blivit till någonting om han skulle ha suttit tyst och låtsas som att han var nöjd med att allt var som det var. Han kanske skulle vara lite bitter 5 år till och sen kanske 5 år till och 5 år till. Men han bestämde att det här får vara slut. Om jag gör vad jag alltid har gjort så kommer jag få vad jag alltid har fått. Nu har jag min världens chans. Gud är här. Gud är intresserad av mig. Om inte jag säger till honom att jag behöver honom, hur ska han veta att jag vill ha med honom att göra? Och jag tror för oss är det inte på samma sätt det fungerar. Ibland är vi så tysta. Ibland har vi inte ens en enda bön att be till Gud. För vi tänker att men, kanske det ska, livet ska fortsätta som det redan har sett ut. Jag har varit frälst i 5 år och det ska väl se likadant ut de 5 kommande åren. Eller 10 eller 15. Jag tror att 2016 kan få bli ett år där Gud får göra någonting som inte du ännu har sett honom göra i ditt liv. Och det handlar inte om att det är vi själva som får varenda pusselbit, varenda detalj att gå ihop. Eller att jag ska hitta lösningen på varenda problem. Eller att jag ska klura ut precis allt. Jag. Det handlar inte så mycket om dig och mig. Utan det handlar ganska mycket mer om att vi kan säga till Jesus att Jesus, du är mitt hopp. Du är min framtid. Du är min klippa. Du är min frälsning. Du är min herre. Du är min vän. Det är dig jag behöver. Jag behöver inte så mycket mer av mig själv. Utan det är mer av Jesus jag behöver det här året. Och därför kanske vi inte behöver skriva så långa listor på vad jag ska åstadkomma det här året. Utan vi behöver kanske skriva ner en enkel bön och säga Jesus, det här vill jag att du ska göra i mitt liv. För det handlar om dig och det handlar inte om mig. Mitt hopp finns inte att jag ska lyckas få till precis varenda grej, varenda plan. Och det är fint med planer. Har du bra planer så kör hårt och var glad när de lyckas. Men det blir väldigt tungt om det hela tiden ska hänga på oss. Om vårt hopp att få ett lyckligt och bra liv hänger på oss själva. Jag orkar inte leva ett sånt liv. Jag har försökt till och från nu och då. Men vi behöver ofta kunna säga Jesus, du är mitt hopp. Du är mitt ljus, du är min trygghet, du är min framtid. Jag gillar en vers som står i psalm 37 och 35, så står det så här. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren, han ska ge vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han ska göra det. Jag gillar det. Förtrösta på Gud. Man behöver kanske inte göra massivt stora förändringar. Jag tror inte att du behöver byta församling eller du behöver inte flytta långt bort nödvändigtvis. Här står, bli kvar i landet. Sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge vad ditt hjärta begär. Jag tror så ofta har vi vår glädje i så mycket annat. Och då blir vi väldigt rastlösa. Då blir det väldigt liksom kortsiktigt. Vi har en massa quick fix lösningar, saker som ska stimulera oss nu. Just nu ska jag liksom få belöningen. Och jag är en ganska sån person också. Liksom det är jätteroligt att få resultat direkt när man gör någonting. Och man skjuter gärna inte upp belöningen, utan om jag ska läsa potent så tar jag gärna och äter en godis före jag börjar läsa. Och några gånger under jag börjar läsa. Jag sparar ingenting till efteråt. För att man liksom ska ha allt nu, här och nu. Men jag tror Gud ber oss om att bara förtrösta på honom. Det är ingen modern grej, det är ingenting nytt. Genom hela Bibeln ser vi personer som, det har inte gått kanske perfekt, men de förtröstar på Gud. De hade sin glädje i honom. Och de lämnar över sin väg till honom. Och jag gillar den här frågan som Jesus ställer till den här blinda mannen. Det var ju inte så att den här blinda mannen bara ropade till Jesus och Jesus sa att han var blind och han konstaterade att okej, då var du blind. Ber en bön och välsigna dig, du ska bli en lycklig blind människa. Utan han frågar honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Och det tycker det visar någonting om vilken Gud vi tror på. Han kommer inte med ett färdigt recept, han kommer inte med en lösning som ser likadan ut för alla. Utan han frågar dig personligen, vad vill du att jag ska göra för dig? Tänk dig, han står framför dig just nu, han är intresserad av dig just nu. Han säger till dig, hej, du, vem du än är, 2016 ligger framför, ett nytt år. Du har haft utmaningar, men vad vill du att jag ska göra för dig? Jag tror Gud vill bli en större del av våra liv och han är intresserad av att höra vad vi själva vill. Så då är vår fråga, ger du och jag rum för Gud att göra det han har tänkt i våra liv? För jag tror att han tar bara den plats som vi ger till honom. Han roffar inte åt sig en plats i våra hjärtan. Han pressar inte sig på, han dyrkar inte upp dörren till vår hjärta med kofot. Jag byggde en sån i högstadiet en gång och den brast direkt, den var ganska dålig. Men att jag tror han ska ha en kofot, han skulle kunna dyrka upp vilken dörr som helst. Men han väljer att inte göra det, utan han frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Han är intresserad av vad vi vill, vad vi längtar efter. Vad våra hjärtan begär. Och någonting jag lärde mig förra året själv, så det var att jag lyckas inte alltid själv med vad jag gör. Men Gud lyckas alltid med allt han gör. Och det förtröstar jag gärna på ett år till. Det kastar jag gärna mitt liv på ett år till. Det hoppas jag gärna på ett år till. Att Gud är trofast, att han håller. Punkt tre. När du ger plats åt Gud så ger du hopp till dina medmänniskor. Jag tror det är ganska själviskt att vara en kristen och säga att jag tror på Jesus men ändå lever jag som att jag hoppas mest på mig själv. Jag lever ändå som att det är jag som ska vara perfekt och felfri. Och jag lever ändå som att det är mig människor ska bli imponerade av. Och Jesus är någon jag sjunger till på söndag. Men jag vet inte, varför gör vi på det sättet? Kanske inte vi gör på det sättet, men ofta blir det på det så att Jesus hamnar lite på sidan om och det är inte honom som människor ser när de ser oss. När jag har växt upp har jag så många år genom högstadie och gymnasie och när man skulle vara väldigt radikal för Gud, så det var mig människor skulle bli imponerade av. Hur duktig kristen jag var, hur rätt jag gjorde allt, hur god människa jag var. Allt var liksom, allt skulle sitta. Alla koppar i skåpet, som Stefan brukar säga. Och jag tyckte det var jätteviktigt att folk skulle se hur bra jag var. Men det jag missförstod då var det ju att de satt ju allt hopp hos mig själv. Allt som räknades var vad jag själv gjorde. Och jag glömde lite bort att mitt hopp fanns hos Gud. Och då blir det väldigt tungt för dina människor. Vi vill ändå vara en församling som inte... Vi vill inte vara samma skara här om 50 år. Utan vi har ett budskap som är för bra för att hålla det för oss själv. Och vi har en Gud som älskar varenda människa i den här stan. Och den vision vi har i den församlingen, så den handlar också om mer än vi som sitter här. Det handlar om människor som vi har hjälpt på God Jul Vasa. De fattigaste, de rikaste, alla där mittemellan. Liksom alla typer av människor. Dina vänner, dina arbetskamrater. Och jag tror det alltid finns hopp för dina vänner, dina arbetskamrater och dina grannar. När du kan visa att ditt hopp finns hos Jesus. Jag tror det finns något väldigt attraktivt i att inte du är den liksom ultimata kristna personen som folk ska beundra. Utan det attraktiva och det som är kärnan i vår tro är att det är Gud som ska bli attraktiv. Jag hade en tid då jag försökte vara lite så här elitkristen, även om det inte finns någonting sånt. Men jag ville ändå få det att verka på det sättet. Men i Norge märkte jag att folk gillar ju inte Absolut. Det blev ju liksom nästan avskyvärt att ingen ville ha någonting med min tro att göra, för det handlade så mycket om att jag var bättre än alla andra. Och jag tror de flesta av oss har kanske lite problem med att någon försöker vara bättre än någon annan. Dels vid Österbotten, men när det kommer till tron på Jesus, så det finns ingen som är bättre än någon annan. Utan vi sitter alla i samma båt. Och på något sätt var det var en sommar för 3-4 år sedan. Så jag hade en vän, så jag ville så gärna att han också skulle få lära känna den Gud som jag fått lära känna. Så tänkte jag, och jag bad och jag funderade, hur ska jag leva, hur ska jag vara, hur ska jag göra, hur ska jag liksom vara den ultimata kristna för den här personen? Och det enda jag fick som svar av Gud när jag bad till honom, och det enda som slog mig var att jag behöver inte vara så speciell. Jag behöver få visa att Gud är den som är speciell i mitt liv. När det är tungt, så det är Gud som är mitt hopp. När det är lätt, så det är Gud som är min glädje. När det går bra, så det är Gud som är störst ändå. Och när jag är på botten, så det är ändå Gud som jag hoppas på. Och jag var på något sätt besviken först när jag fick det svara av Gud, när jag bad till honom och funderat hur ska jag göra. För jag skulle så gärna ha vilja visa mig lite präktig, visa att jag är duktig. Jag har ändå varit kristen sen jag var kanske, alltså sen jag var en liten pojke. Så jag skulle vilja visa att jag har kommit någon vart. Men det handlar inte så mycket om att vi har kommit någon vart. Det handlar om att Jesus får vara vårt hopp. Från första stunden vi blir frälsta, ända tills vi kommer att möta Gud, vi kommer in i evigheten med honom. Och jag tror att evangeliet blir någonting attraktivt och äkta och vackert när vårt hopp finns hos Jesus. Då blir det som Jesus pratar om i Matteus, att kom till mig ni som bär tunga bördor. För det är inte vi som bär Gud, det är inte vi som lyfter upp honom när han hade tungt, det är han som bär oss. Så därför är det inte så heller farligt att visa sig svag. Därför är det inte så farligt att visa sig bristfällig. För att när jag är svag, då är Gud stark. När jag är på botten så är han fortfarande Gud. Det står att han är densamma igår och idag och i all evighet. Det om någonting är värt att lägga sitt hopp på. Hoppas på och förtrösta på. Du och jag, vi vet hur det fungerar. Det går i svackor. Vi är emotionella människor. Ibland är man liksom väldigt ledsen och besviken och sur och allt vad man kan vara. Men Gud är densamma. Och för mig, en känslovarelse som jag är, så det är jätteskönt att han är stabil. Jag har haft tunga dagar i fjol när jag liksom undrar att hur skulle jag någonsin klara mig om inte jag får bara slänga mig på Gud. Jag får gråta inför honom och säga att Gud, jag orkar inte. Jag har inte den kraft som jag skulle behöva just nu, men Gud, kom och ta emot mig. Så får jag uppleva hur han lyfter upp mig. Inte så att allt blir perfekt, men så att jag vet att jag vet att jag vet att han går med mig. Och det är det som vi har pratat om i församlingen under hela förra året också. Att följa Jesus, det betyder i grekiskan att gå sida vid sida med Jesus. Och där igen, där har vi vårt hopp. Inte att jag går här och jag har mitt hopp på mig själv, utan han går sida vid sida med mig och mitt hopp är hos honom. För då visar vi också att våra medmänniskor att vi litar på Guds förmåga, inte på vår egen förmåga. Och då visar vi också att vi sitter alla i samma båt. Vi är alla syndare, frälsta av nåd. Vi är alla i behov av mer av Gud och mindre av oss själv. Så, vad är det då som kan göra ditt 2016 till det bästa? Nu har jag inget recept för dig, för att jag skulle säkert få vad heter det? Bli kritiserad efteråt om jag har tips som inte sen funkar då när 2016 är slut. Men jag tror ditt 2016 kan bli bättre om du påminner dig själv om att Jesus är din vän, att han går med dig, att han är ditt hopp, att han är med dig mitt i stormen, att han är med dig i vilken utmaning du än går igenom, så det är han som är ditt hopp. Jag tror att alltså det är så simpelt och så banalt, och jag har sagt det nu många gånger, men det finns alltid hopp när vi lägger vår blick på Kristus. Det finns alltid hopp, och det låter för enkelt för att vara sant, men jag vill ändå kunna, jag vill påstå det, och för att jag, när jag läser Bibeln så förstår man lite mer att det är inte logiskt, det går inte ihop. Det är inte som två pusselbitar som man fattar att... Det är ganska ologiskt att det finns hopp med Jesus, men det finns. Och jag vill tro det och jag vill säga det till dig, och speciellt till dig som har haft ett tufft år förra året eller en tuff tid. När vi lägger vår blick på Kristus, när vi ser på hans kors, på vad han har gjort för oss, då handlar det inte så mycket om vad vi har åstadkommit, hur bra det gick, hur lyckliga vi blev, hur bra vi fick allt att gå ihop. Utan det handlar om att han har fått allt att gå ihop för vår skull. Och därför behöver du och jag kyrkan, därför behöver vi församlingen. För att här kan vi komma och bli påminna om vilket hopp. Det är inte så att en och en kommer upp hit och så beundrar vi varandra. Liksom. Oj vad du var snygg idag. Oj. Oj Jacke, vilket perfekt hår. Oj vad alla gjorde så fint idag. Och allt var så perfekt. Och vi liksom bedömer varandra. Det här handlar inte om någon av oss. Utan det som vi behöver som troende. Så en plats som är totalt oberoende av oss. Som inte... Vi lägger inte vårt hopp till en pastor eller till en lovsångare, utan vi lägger vårt hopp till Gud tillsammans. Och det är någonting som vi behöver. Men om inte vi vill leva som troende och ha en tro på Gud som växer och fungerar, då är det inte så viktigt heller att komma till en plats där man påminns om det. Men om vi vill det, så då är det mer viktigt än någonting annat. Att få komma till en plats där vi påminns om att Gud bär oss, att vi har människor runt oss som ber tillsammans för oss, med oss, som går igenom livet tillsammans med oss. Därför behöver du och jag kyrkan också. Avslutningsvis, vi ska kunna ta lite plink. Avslutningsvis så skulle jag vilja läsa från Hebreerbrevet 12, vers 1-2. 1-3, ursäkta. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådant fiendeskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Tänk på honom som måste uthärda sådant fiendeskap från syndare. Jesus om någon vet vad det är att ha utmaningar. Ingen av oss har spikats fast på ett kors. Ingen av oss har blivit piskad tills ryggen blödde. Men han gjorde det. Han vet vad fiendeskap handlar om. Han vet vad det handlar om att bli sviken av människor som han litar på, som hade närmat sig. Så låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Det är inte min tro i sig. Det är inte mitt ankare som är det starka, det som ska hålla. Utan det starka, det är vad jag lägger min tro på. Vad jag lägger mitt hopp till. Låt oss ha fäst blicken vid trons upphovsman och fullkomnare. Jesus Kristus. Vi har alla ett lopp att löpa. Vi har alla liksom en kallelse från Gud, där vi är kallade att vara hans älskade barn. Och det är upp till mig, till dig och mig, till oss var och en, att välja vad vi gör av det. Vi kan lägga ner allt och säga att nej, men det har varit och farit. Jag blev besviken på Gud för mitt liv blev inte så bra som jag tänkte. Eller så kan vi välja att tro på att mitt hopp fortfarande, ett nytt år, en hel framtid framför, varenda dag, varenda stund, så finns mitt hopp hos Kristus. För Gud har själv lovat, han har lovat att gå med dig, han har lovat att bära dig och beskydda dig. Så det finns alltid hopp när vi väljer att lägga vår blick på honom. Vi ska be tillsammans. Gud, vi tackar dig Herre för att vi får gå in för ett nytt år. Gud, vi kan blicka tillbaka så vi kan se hur det varit, men mer än någonting så vill vi blicka framåt, och mer än någonting så vill vi lägga vår blick fäst på dig Gud. Gud, jag ber att du möter varenda en i det här rummet, Herre. Varenda en som har haft utmaningar som kanske ingen annan känner till. Varenda en som har känt hopplöshet, besvikelse, sorg, rädsla, oro. Gud, jag tackar dig för att du vet varenda. Du känner till varenda människa, Gud. Du känner till varenda hjärta, precis vad som finns där. Och jag tackar dig, Gud, för att du bryr dig och för att du älskar. Och för att du alltid har en väg framåt. Du har sagt själv att du ger oss en framtid och ett hopp, Gud. Du har själv sagt att du är vägen, du är sanningen och du är livet för våra liv. Och därför vill vi, Gud, den här eftermiddagen, 3 januari 2016, Gud, lägga våra liv i dina händer. Vi vill ge rum för dig, Gud, att göra vad du vill i våra liv. Om det finns någon här som bara behöver få möta dig, kanske på nytt eller för första gången under det här året, Gud, så ber jag för att du förbereder den människan på det som ligger framför. Om det finns någon här, Gud, som behöver lämnas mörker och synd och saker som har tyngt ner den personen bakom sig, så ber jag att det här året ska få bli ett sånt år där du, Gud, får komma över, där vi får lägga blicken på dig, Gud, och det som har varit, en gång har varit, får lämna bakom, och det som ligger framför så får vi springa mot tillsammans med dig, Gud. Tack för din nåd och för din kärlek, Gud. Och att du älskar varenda människa i det här rummet så oerhört högt. Hjälp oss, Gud, allihop att lita på dig, att hoppas på dig och ge plats för dig i våra liv det här året. Amen.